Värvet görs i samarbete med Acast.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet. Hej, jag heter Christian Lok och ni ska vara varmt välkomna till ännu ett specialavsnitt av Värvet. Idag är det Kristoffer Triumf själv som kommer att intervjuas av mig. Och bakgrunden till det är att Kristoffer i somras gick ut med att han hade som mål att uppnå 15 000 följare på Twitter. Och klarade han det målet, då skulle han fira det genom att publicera en intervju med sig själv. Och jag hörde det, och jag känner inte Kristoffer Trump, för jag har aldrig träffat honom. Men jag tänkte, jag mejlar honom och frågar om jag skulle kunna få göra den intervjun i så fall. Och det tyckte han var en bra idé, jag blev väldigt glad för det, det var en stor ära. Och för några veckor sedan så började det närma sig 15 000, och då passade vi på att göra den där intervjun. Vi diskuterade i början av programmet hur det är med redigering och hur man klipper ett sånt här program. Och jag sa att den yngre generationen klipper mycket hårdare. Man tar bort luft och harklingar och sånt. Medan jag som är lite äldre hade gärna behållit de grejerna för att det skulle kännas mer verkligt. Men efter många diskussioner så kände vi att vi vill nog klippa det här som ett vanligt värvet program. Så Simon har gjort ett fantastiskt arbete, tagit bort alla hostningar och tveksamheter. Och det här är vad som blev kvar. Mycket nöje!
Jag tar av mig min vigselring och min klocka.
Du tar av dig ringen alltså?
Ja.
Nu blir det åka av.
Nu blir det åka av, Kristoffer Triumf. Vad har du för förväntningar på det här samtalet?
Jag har blandade förväntningar. Det är väl det man brukar ha kanske. Men dels så jag tror att jag har gjort som många av mina intervjuobjekt, att jag liksom har tänkt på lite saker som jag skulle vilja få fram. Men sen vet jag ju också att du har varit väldigt noggrann i din research. Så att ja, vi får helt enkelt se vad du har grävt fram där. Men förväntningarna är väl att jag kanske kommer att få prata lite grann i termer om självförakt etc. Men också att jag kommer att bli defensiv, tror jag, under stundom. Vi får se.
Jag har hört en radiointervju med dig där du blev ganska defensiv på Sveriges Radio.
Mm.
Då du blev tyst och du gjorde fångade upp det också och berättade att nu är jag tyst. För att annars brukar du vara tyst. Alltså du gjorde en grej av din egen intervjuteknik.
Ja.
Sitter du på den stolen som du brukar sitta när du intervjuar?
Ja, jag gör det.
Mm. Så egentligen borde vi byta.
Ja, jag misstänkte att du skulle tycka att det var en bra idé. Men jag tänkte också att du kanske skulle premiera att jag skulle känna mig trygg. Och rummet blir ju felvänt för mig. Alltså jag kommer bli lite sjösjuk om jag sitter på fel stol. Men om du vill det så kan vi absolut göra det. Det kanske finns en poäng med det.
Ja, fast jag tycker inte att du ska känna dig osäker. Så att vi prioriterar att du känner dig lugn och trygg.
Mm, okej, okay. Ja, men då kanske vi ska ha det så här.
Vad är det som gör att du inte känner dig helt trygg?
Jo, men jag känner mig nog trygg. Det gör jag. Okay. Alltså, särskilt som jag... Alltså, jag kommer ihåg att du, när vi pratade om det här i telefon, att du sa så här att... Ja, men har jag final cut, sa du.
Mm.
Ja, och då tror jag att jag sa ja, men det kan ju inte riktigt stämma. Alltså, jag måste ju på något sätt få...
Nej, jag är ju här under den premissen att jag har final cut.
Ja, jag förstår det. Men samtidigt så ska den väl ut i min kanal. Jag är ju så att säga ansvarig utgivare. Om jag börjar hajla här mitt under intervjun eller gör något annat kriminellt, så måste jag ju kunna så att säga sätta stopp för det.
Det har du rätt i.
Ja, men visst, du är chefredaktör.
Det är väldigt roligt att få vara här och se hur det ser ut. Man bygger ju sin bild i fantasin om hur den här ateljén ser ut. Jag hade tänkt att den var i källaren.
Ja, är du besviken?
Nej, för att själva ateljén är finare än vad jag trodde att den skulle vara. Den är oerhört högt i tak. Jättestora fönster. Mm. Och det hade vi inte kunnat dra på i en källare, gissar. Och jag kan berätta för lyssnarna som inte har varit här att det är väldigt mycket furu. Det hänger furustolar på väggarna.
Mm.
Det är någon slags större konferensbord i mitten med tre lampor ovanför.
Mm.
Gör du något annat i det här rummet än intervjua dina gäster?
Jag har ju utsikt över ett piano som står bakom dig.
Precis.
Och det händer att jag plinkar för det. Jag har två gitarrer som står där borta. De är nog mest för syns skull och för att Love ibland ska liksom misshandla dem på olika sätt. Men det är pianot och podcastandet som jag gör här. Sen har ju min fru sin podcast här inne också när hon sitter här med sina föräldrar och pratar om Europas historia.
Just det, vad heter den hästen?
Den blå hästen.
Den blå hästen. Just det. Hur bra är du på piano?
Jag är så där så att jag kan kolla på ackord på internet och plocka ut liksom, alltså du fattar. Är det möjligt att vi bara häller upp lite kaffe?
Absolut. Mm. Vilken otrolig succé Värvet som podcast är. Det har inte ens gått ett år och egentligen så tog det väl bara några månader och så låg du i toppen eller topp tre liksom, beroende på hur man räknar.
Mm. Ja, jag brukar väl pendla. Ja, jag sa ju till dig tidigare att jag har släppt kollen på iTunes, men det är ju för att jag ganska ofta blir besviken när jag kollar på iTunes-listan. Om jag låg i topp jämt så skulle jag liksom gå in där oftare för att smörja mitt ego. Men ja, det brukar gå bra. Jag brukar ligga så här på typ femte plats kanske.
Men det är ju otroligt måste jag säga. Att från vänster så kom du med den här grejen.
Mm.
Och det tog ett par veckor. Minns du själv ögonblicket då du fattade fan det här kommer funka?
Jag minns ju den här ruset när jag dagen efter, alltså jag la ut Soran Ismail natten mellan den 4 och 5 mars och så gick jag och la mig och så vaknade jag på morgonen och så kollade jag på statistiken och såg att det hade varit 104 pers som hade laddat ner den.
Mm.
Och då kom jag ihåg att jag tänkte att att det var otroligt, att det räckte för mig, 104 personer räcker.
Mm.
Alltså det var, det gjorde mig så oerhört glad att jag hade nått ut till dem.
Hur många är det idag?
Ja, men, det går, alltså, jag vet ju inte hur många individer det är. Men givet att man, alla individer bara laddar ner podcasten en gång. Mm. Så att säga, så är det ju ungefär 58 000 varje vecka som laddar ner den. Så att säga.
Mm.
Alltså varje avsnitt. Totalt har jag väl ungefär 150 000 downloads per vecka. Och totalt sett så har den laddats ner ungefär 3 miljoner gånger.
Mm. Det är otroligt.
Ja.
Är det inte det?
Jo, det är skithäftigt. Det är abstrakt.
Ja.
Mm.
Okej, 104 stycken hade lyssnat dagen efter.
Mm.
Vad hände sen?
Det tog inte så lång tid innan människor. Alltså, jag var ju också smart, tycker jag själv. För jag valde ju med flit människor i början. Alltså, jag var smart och dum i början. Men jag valde med flit människor, att intervjua människor med många följare på Twitter helt enkelt.
Aha.
Så det var väldigt beräknande på det sättet. Det var ju människor som jag verkligen ville intervjua också, men det fanns en baktanke där med Schulman och Soran. Och
hur många hade du klara innan du gick ut med premiär?
Ingen.
Jaså?
Nej. Det var jättekonstigt och korkat gjort, men nej, det var så det var. Jag gjorde bara Soran och la ut det.
Mm.
Jag visste ju inte om det skulle hålla. Liksom. Alltså, förstår du? Jag visste inte om det skulle liksom komma något mer intresse.
Nej.
Och det låter ju orimligt nu kanske. Men det kändes ändå som att podcasts, för mig i alla fall, så var det ganska liksom nytt. Alltså, jag hade inte någon större relation till så många svenska podcast. Jag vet att det fanns.
Mm.
Men jag visste liksom inte riktigt hur man för sig sådär. Ska man komma regelbundet och sådana grejer? Jag visste ju att mina amerikanska förebilder gjorde det, men var jag tvungen att göra det?
Mm.
Så att,
vad är svaret på det?
Ja, man vill vara regelbunden. Det kom väldigt snabbt. Att man kände så här att för lyssnarnas skull och för min egen då såklart, att en regelbundenhet var av godo. Nej, men nej, så att Kristoffer Appelqvist var liksom, jag kanske hade mejlat honom innan eller någonting sånt där, men jag tror inte det var klart att han skulle komma. Nej, det gick väldigt liksom organiskt i början så här. Och jag är jättedålig på att minnas grejer också, men
Kristoffer var nummer två.
Mm, exakt.
Det var via den jag upptäckte det här.
Ja. Ja, den slog ju så att säga. Det var min Abbey Road. Nej, jag vet inte. Sen kom jag Alex Schulman som trea och det var ju också smart, för han skrev någonting på Twitter om att han aldrig hade varit så ärlig i en intervju tidigare.
Mm.
Och det var ja, det var bra. Sen kom David Batra.
Minns du dem alla i turordning?
Nej, men jag minns att Margrethe kom sen. Men vem som var nummer sex minns jag inte.
Okej, okay. Det kan vi lätt googla fram.
Ja.
Varför tror du att det har blivit en sån framgång?
Det hade aldrig blivit någon framgång alls om inte jag hade haft, om det inte hade byggt på att på gäster som har following ju. Alltså inget ont om min kompiskrets och sådär, men det räcker ju inte med att man är Filip och Fredriks kompis, tror jag, för att det ska bli bra eller för att folk ska bry sig. Jag tror att det bygger på att jag så att säga åker snålskjuts på intresset för mina gäster, så att säga. Nu sa jag så att säga två gånger i samma mening.
Det klipper de bort.
Tack.
Hur klipps det här programmet? Kan du berätta lite om det?
Jag sprändar det. Det gör jag inte. Men man säger det fortfarande av någon anledning. Jag Google Driver det.
Okay.
Det finns många andra härliga tjänster på nätet för sånt också. Eller hur? Och sen så klipper min Simon det. Han mejlade mig efter någon intervju som jag gav. Där jag sa att jag ville ha en klippare. Och då sa han att han jobbar på Sveriges Radio. Och sen dess har vi jobbat ihop. Jag sen klipper han det. Och skickar tillbaka för mig.
Och hur många turer går det fram och tillbaka?
Det går bara den. Och sen när jag är tillbaka hos mig. Då lägger jag över i min telefon. Och sen sitter jag mig i bilen. Och så lyssnar jag på det. Och sen så gör jag anteckningar så här. 34-13. Ta bort harklingen. 37-16. Se om du kan klippa bort liksom. Ja, sådär. Och så gör jag den. Det sista fin liret liksom.
Ja, okej. Hur mycket av det som du skickade i original material till Simon klipps bort?
Det är lite olika. Ofta så babblar man väl kanske 90 minuter och sen så överlever 65.
Ja, det är så pass mycket som ryker ändå.
Ja. Mm-hmm. Det är en del.
Och vad är klassiska grejer? Vad brukar du klippa bort?
Ja, det här är inte svar på frågan. Men när jag gör intervjuerna så direkt när de är slut så är det liksom nästan som ett som att de inte har hänt. För jag är så mycket, det låter klyschigt tror jag, men det är sant. Jag är så mycket uppe i den så att jag... Det är en sån anspänning att göra en intervju. Det kanske du också tycker. Så att efteråt när jag ska så här, ibland så försöker jag briefa Simon om vad jag tyckte blev bra så här. Men jag brukar nästan aldrig komma ihåg det. Så det brukar bli att jag bara skickar iväg det som det är. Och sen när jag får tillbaka det så är det väldigt sällan som jag känner att jag saknar någonting som han har klippt bort. Han gjorde en grej som jag tyckte var märklig i Jonas Gardell-intervjun. När Jonas Gardell helt plötsligt avbryter sig och spänner ögonen i mig och säger: din ena pupill är större än den andra. Ja, jag ser sånt. Jag ser detaljerna.
Men om du ska svara på frågan, vad är det vanligaste som ryker?
Ja, det vet jag inte. Men okay. Svaret är att det är väldigt sällan som jag saknar det, i alla fall. Okay.
Är det mycket tätningar liksom, så att ni tar bort luft?
Ja.
Ja.
Det som jag har tagit bort mest är väl sådana. För det gör man väldigt ofta. Eller det är olika från person till person. Petter gör många sådana. Susanne Ljung gör väldigt många sådana också.
Ja. Det undrar jag om det är lite av en generationsgrej att ni yngre klipper hårdare, alltså i detaljerna. Filip och Fredrik klipper ju väldigt mycket, jag vet inte om deras podcast, men i deras tv-program så ser man ju klippen till och med, tycker jag. Istället för att behålla luften, som är lite gamla skolan, att, så det verkligen känns som ett riktigt samtal. Nu är dina samtal så bra och så långa, så att det känns ändå som ett riktigt samtal, men du broilar dem lite grann genom att göra gästen lite snabbare än vad den var kanske. Och tveksamheten är borta. Och så.
Och det är med flit också. Jag tycker det finns liksom ingen anledning att ha med när Henrik Schiffert liksom rapar eller kliar sig i skägget eller så här. Alltså jag vill ju, jag intervjuar ju nästan bara människor som jag ser upp till på ett eller annat sätt, och jag vill gärna förmedla den hjälte. Alltså jag vill försköna. Jag förskönar gärna lite. För det gör man alltid när man skriver. Alltså när man jobbar med skrivande journalistik. Det finns ju ingen journalist som någonsin har återgett ett citat, i princip i alla fall, ordagrant liksom. Utan man snyggar alltid till lite grann. Och det tycker jag att man, jag vet inte om man måste göra det, men jag tycker att det blir bättre när man gör det. Även i ljudmedia.
Det var intressant tycker jag att du gör det. Och det blir ju onekligen bra. Berätta, hur väljer du dina gäster?
med magkänsla på något sätt. Och sen, jag har gått igenom lite olika stadier med det där. I början så var det ju väldigt mycket komiker. Det har alltid varit liksom mediamänniskor, men jag ville ju så gärna lära mig om stand-up liksom. Och så då blev det naturligt att jag bjöd hit dem för att suga ur dem kunskap. Nu har jag någon tanke om att jag kanske ska bli... Nu är jag ju programledare. Det här är mitt forum där jag programleder. Men jag skulle gärna vilja göra det mer. Jag skulle vilja bli bättre på det. Så därför så känns det, skulle det vara naturligt om jag bjöd in dig som gäst till exempel snart. Och sådär. Så det har jag ju drivits av. Men sen har det ju också funnits... människor som man är nyfiken på. Jag kommer till exempel, när det här går ut, så har jag redan publicerat, tror jag, en intervju med Bodil Malmsten som jag liksom har fan inte läst en rad av henne, om jag ska vara ärlig. Men jag är nyfiken på henne ändå. Det är ju lite märkligt kanske att jag kan tycka att det är dåligt av mig att jag inte har läst mer av henne. Särskilt när jag har vetat nu i någon vecka eller två att jag ska intervjua henne. Men jag är otroligt dålig på att läsa böcker och är lite inne på att sluta skämmas över det. Därför att jag kommer nog inte att bli bra på det igen, tror jag. Det finns alltid en iPhone som pockar på min uppmärksamhet mer än Jonas Gardells
tegelsten.
Ja.
Men du är nyfiken på Bodil Malmsten mer som fenomenet Bodil Malmsten då, eller?
Ja, och då har jag upptäckt att det finns liksom ett slags värvet med människor som jag inte kan så mycket om, men som jag är nyfiken på. Jag gjorde en sån med Lo Kauppi till exempel, som så här, ja, jag vet vem Lo Kauppi är, jag vet ungefär hur hon ser ut och hon har funnits i mitt medvetande länge. Det är exakt samma sak med Bodil Malmsten eller Pärna Roskin, och så kan jag tycka att det räcker. Så får de komma hit och berätta vilka de är, och då brukar det bli bra.
Har du blivit kär i någon?
Ja, kär och kär. Jag tyckte din fru var väldigt härlig. På riktigt så tyckte jag. Inte så att jag blev kär i henne, men hon var... Det var väldigt speciellt att bli intervjuad av henne. Och jag förstår att det går bra för henne med...
Blev du intervjuad av henne?
Ja, förlåt. Jag sa kanske fel, men det var ju faktiskt så det blev.
Men det fick inte vi höra.
Nej, det blev ju väldigt konstigt att klippa det. Därför att hon ville ju... intervjua mig först. Så att typ 40 minuter innan vi började, eller vi rullade på det, men det, jag fick ju klippa bort det. För att det skulle inte handla om mig, det skulle handla om henne. Det var otroligt speciellt. Sen var jag tvungen att åka och skamduscha på på
vad skönt heter det? Att vi fick det där ur världen direkt.
Vad?
Att du blev kär i min fru.
Ja, kär och kär.
Ja. Men jag satte citattecken runt kär. Förtjust i, alltså, jag kan gissa att du blir mer eller mindre förtjust i dina gäster, och några kanske du blir besviken på lite grann också, eller?
Ja, det har kanske hänt. Det har hänt att jag har känt efteråt att herregud, var det inte lyfte.
Okay.
Och så känner jag det också när jag klipper igenom det, att jävlar vilket mellanavsnitt det här var. Men min magkänsla har sällan rätt. Det där måste du också känna igen. När man känner i studion att man gör ett kanonprogram. Och sen så märker man i klippningen att det går inte igenom rutan liksom.
Men tycker du att det är ditt fel om det blir ett mellanprogram?
Ja, ibland tycker jag det. Jag är också otroligt känslig för kritik. Alltså om någon säger någonting överhuvudtaget negativt, och det kan gälla mina gäster också, alltså att ja, men om någon säger någonting taskigt om någon gäst som jag har haft, så tar jag illa vid mig. Jag tar det personligt på något sätt.
Som att det är ditt fel att det blev...
Ja, jag vet inte. Jag känner hela tiden att jag vill ta mina gäster i försvar. Sådär. Det är ju det här som jag pratade om förut, att jag vill förbättra dem. Och är det så att någon då upplever att gästen av någon anledning inte är skön, sådär, så... Då är det ju i någon mening ett misslyckande.
Fast det känns ju som att du ställer ju dina frågor. Och sen är det ju upp till dem hur mycket underhållning
det är. Ja, det är irrationellt. Men
Särskilt i den här formen tycker jag, där, vi, där man pratar så länge. Det är klart, skulle vi göra en 9 minuters intervju, då måste du hålla tempo och vara lite snabb och så här. Men här kan du ju klippa till en bra.
Jo, jag vet.
Du kommer göra ditt bästa liksom.
Mark Maron, honom återkommer jag till väldigt ofta som min stora förebild. Han kan göra en intervju, och så kan hans första fråga vara så här till John Favreau, heter han, va? So John, is it Favreau or Favreau? Alltså, och jag gjorde likadant. Jag snodde faktiskt den till Natalia Kaczmierska intervjun och började med att prata om uttalet som en hommage till Mark Maron. Därför att jag tycker på något sätt att det är så jävla härligt att man går in i samtalet på en så, på ett sätt respektlös nivå, men också genuint intresserad. Förstår du vad jag menar? Att man och det är inte så svårt att researcha sig fram till hur man uttalar kaschmeriska eller Favreau. Men alla kan liksom googla idag. Det är inget, jag tycker research är jävligt överskattat på det sättet. Därför att alla kan läsa på Wikipedia, men att ha ett härligt liksom samtal, det är inte alla som fixar det. Och när Adam Alsing var här, så då hade vi kanske lyssnat på Mark Maron mycket på sistone, så då kände jag så här att jag har en massa research här och massa frågor så här, men jag skiter i den nu. Jag bara kör. Och sen så, och då lät jag en felsägning som jag började med att trampa honom lite på, eller trampa honom på tårna, det gjorde jag verkligen inte, men jag började med att liksom, jag trodde du var från Bromma eller någonting sånt, säger jag. Och då skrev Grif och Kjell på Twitter så här: om Triumf ska fortsätta göra intervjuer så måste han börja göra research. Och det tyckte jag var så jävla, ja, det var lite trist tycker jag. Därför att jag tycker inte att det handlar riktigt om, alltså, eller så här, jo, det är klart att det handlar om research, och jag hade också kunnat välja att klippa bort det. Men jag lät det vara kvar. Därför att jag tycker att det finns någonting vackert i att inte vara så jävla påläst. Eller vackert, men ja, du förstår vad jag menar.
Absolut.
Jag är artikulerad i det här, men det finns liksom en, jag har inte svart bälte i att göra de här intervjuerna eller någonting sånt där, utan det är ju någonting som jag utvecklas i. Det kan jag tycka att det kan man väl låta mig göra.
Hur ofta hör en gäst av sig sen efteråt?
Det har hänt 2-3 gånger.
Och vad handlar det om då?
Två gånger har jag gjort om intervjuer.
Jaså? Hela intervjun?
Ja.
Vilka två då? Agnes Lo, tror jag.
Ja, Agnes Lo och en till. Och den andra har jag nog lovat att inte säga vem det är.
Okej.
Okay. Filip och Fredrik har någon sån här jävla konstig tro, och det kanske du också har, om att det inte blir lika bra om det inte är spontant. Men den andra intervjun blir alltid bättre.
Aha.
I alla fall för mig. För att man vet, man kan gå snabbare på vissa grejer. Sen gjorde jag om också Lotta Lundgren-intervjun av tekniska skäl. Den intervjun var den första Värvet-intervjun som gjordes. Den gjordes sommaren 2011, tror jag.
Jaha.
Men den höll inte tekniskt sett, så
då hade du gjort om den när den väl lades ut.
Precis.
Vilka har tackat nej till att vara med här?
Klara Simmergren har tackat nej. Nora Elrefai har tackat nej. Nu har ju hon varit med, men hon tackade väldigt mycket nej i början.
Har Fredrik Reinfeldt fått frågan?
Nej, det har han inte.
Men Mona Sahlin har varit här.
Mona Sahlin har varit här. Ja, men sen är det ju några som har tackat nej, eller som liksom har dodgat frågan, eller tackat ja, och sen när jag har hört av mig så har de inte svarat.
Vilka är det?
Ja, Anders Locke och Jan Gradvall, Josefin Bornebusch. Jo, hon Cissi Fors hörde inte heller av sig. Hon var väldigt trevlig när jag pratade med henne i telefon, men sen försvann hon bara.
En sista fråga om programmet.
Spontant så kändes det där segmentet inte superstarkt från min sida. Jag vet inte varför. Men...
Vet du, jag satt och tänkte tvärtom.
Det tyckte
här,
du det?
Ja, för det här vill dynamit. Folk höra. Ja, okay. Men folk vill veta hur det här funkar, ja. Tror jag. Och att det finns folk faktiskt som säger nej till att vara med i värvet. Och det är ju intressant med tanke på att du auktionerade ut att vem som helst fick bli. Och vad stack det iväg till? 3000 spänn?
15.
15 000 för att bli intervjuad här. Mm. Förstår du?
Det blev jättebra för övrigt.
Ja, den är utlagd när det här sen.
Ja, precis.
En sista fråga om programmet. Den här vignetten som går i början, den har du gjort själv, gissar jag.
Ja.
Sjunger du med live varje gång? Eller?
Ja, jag har börjat göra det som en gimmick.
Ja.
Ganska värdelös gimmick, tror jag. Men, ja.
För den låter inte exakt likadant varje gång.
Nej, men det är nog det att jag sitter och ylar i bakgrunden. Jag brukar lyssna på sista sekunderna för att komma in rätt, så att säga.
Jaha.
Ja.
Mm. Hur går det där till, vill jag veta också. Du gör intervjun, du skickar den till Simon. Ni bollar fram och tillbaka lite grann. Allt är klart. Då lägger du förordet.
Precis, då brukar jag ta om kanske 25 gånger.
Skojar du?
Nej.
Det låter som en one take varje gång.
Ja, jag vet.
Men... på gott och ont alltså.
Mm, ja, jag vet. Jag är ju vidrigt dålig på dem där. Jag tycker det är jättejobbigt. Och där skulle jag gärna... Men jag tror att det där, det är liksom... Det handlar ju väl om rutin. Det brukar börja med att jag försöker ta dem på volley så här. Värvet. Ja. Och sen så brukar jag slå i den här. Och några gånger. Mm. Och sen så, alltså som en...
Det är en lampa som hänger i taket.
Alltså, du vet, det är ju en symbol i slutet på vignetten. Ja. Och då slår jag den här. Och så tänker jag så här, åh, det där ska... Det var kul att jag slår i lampan. Det kommer lyssnarna uppskatta. Och sen så säger jag, hej och välkomna till Värvet, avsnitt 47. Dagens gäst heter... Och så där. Och så blir det dåligt med alla de här. Sen så orkar jag inte trycka på den längre. Och sen så alltså slår på lampan. Så jag vet inte om det någonsin har varit att jag har slagit på lampan. För att jag brukar tröttna på den grejen innan jag har satt det, så att säga. Och sen så försöker jag ta det på volley. Och sen så slutar det alltid med att jag skriver igenom den.
Jaha.
För att jag känner så här, men fixar inte det här utan manus. Mm. Och så skriver jag igenom den. Och då brukar jag sitta på andra gången eller tredje.
Ett tips då, börja med att skriva.
Ja. Ja, om man vill att det ska gå snabbare.
Jag tycker jättemycket om Värvet. Jag har lyssnat på väldigt många avsnitt, inte alla.
Nej.
Jag har kanske prioriterat dem som jag själv är extra nyfiken på. Men det visar sig också att vissa, som till exempel Lou Kauppi, som jag inte hade någon aning om, har en fantastisk historia att berätta. Mm. Thomas Andersson Vi säger till dig när han får frågan, vad minns du av när vi jobbade ihop? Mm. Då säger han så här, jag minns att du drack dina öl oroväckande fort.
Mm.
Vad menade han med det, tror du?
Ja, men det var ju verkligen så att jag slutade ju dricka för snart 9 år sedan. Jag drack otroligt mycket snabbare än alla andra, alltid. Jag var liksom den i gänget som alltid blev fullast på krogarna. Ja, jag däckade ju snabbt och fick minnesluckor och sådär. Så att,
Hur lång var den här partyperioden?
Stormantrang-perioden. Ja. Jag började jobba på Nöjesguiden när jag var 19, tror jag. Och då var den väl, då hade den väl liksom dragit igång lite.
94?
Ja, precis. 20 då var jag väl. Mm. Då började den och sen var det väl den fram tills jag var 30, så det var ett decennium ungefär.
Och det var både alkohol och droger?
Ja, lite droger var det också.
Kan du ge några exempel på galna grejer du gjorde?
Jag har gjort massa dumma grejer. Top of mind är ju att jag har liksom råkat illa ut, alltså att jag har slagit mig och sådär. Jag minns en gång vagt, men... Jag jobbade på krogen sista åren, vilket ju också var en idiotisk grej om man har lite fallenhet för missbruk. Men jag minns att jag åkte in till Metro då, där jag jobbade, och så drack jag några öl.
Det är en krog som heter Metro.
Precis, som låg vid Skanstull i Stockholm. Och jag drack massa öl, alltså så här, kopiast snabbt. Jag var väl där vid 5 och sen... Klockan 8 så skulle jag åka hem, och då var jag så full så att när jag kom till Gullmarsplan så åkte jag upp med rulltrappan hela vägen. Den är ganska lång, den rulltrappan, från tunnelbanan upp till tvärbanan, och sen så tappade jag balansen så jag liksom ramlade ner hela...
Rullade ner för rulltrappan?
Ja, precis. Ner till plattformen igen. Och det är liksom... Ja, det kan jag få lite ont i magen över. Att, för det kunde ha gått så jävla illa. Sen har jag fått stryk några gånger också. Jag hade en tendens att bli ganska liksom störig, tror jag, på fyllan. Ja, så var i rättegång två gånger på 90-talet eller runt 2000 där någonstans. Båda gångerna hade jag blivit utsatt för misshandel. Men
jobbade du under den här perioden också?
Jag framställs ibland av mina kompisar och så här som, ja, men jag ibland så säger, kan ju typ Fredrik Wikingsson säga att jag liksom, att han tycker om att säga att jag är gammal knarkare eller narkoman, kanske till och med. Knarkare och narkoman, det är samma ord, va? Knarkare är liksom kortformen.
Ja, visst, ena som det.
Narkoman låter mycket hårdare än knarkare, tycker jag.
Men lite sorgligare också.
Partyknarkare kan man ju vara, men man kan inte vara partynarkoman.
Nej. Därför sorgligare.
Ja, kanske. Ja, men partyknarkare kanske jag var då. Men han tycker om att framställa mig som liksom lite mer miserabel än jag var. Jag tror att det är liksom av någon form av omtanke. Att han tror att det gagnar mitt varumärke att jag har varit liksom illa ute, så att säga. Men, och ibland så kan jag väl tycka så här, ja, jag var stökigare än de allra flesta liksom. Och visst, jag har konsumerat illegala substanser och sådär, men jag tycker också att ofta, många dagar, så är det liksom bara så att jag var en av de där media människorna som festade lite för mycket. Och sen det i kombination med att jag då har ganska dålig en tendens att dricka lite för snabbt. Så var det ju, det var ingen jättebra kombination. Och,
men du jobbade samtidigt?
Ja, jag jobbade hela tiden.
Ja. Var du hög eller full på jobbet ibland?
Ja, det kan jag väl ha varit. Alltså, inte så att jag... Jag var väl bakfull ibland liksom. Alltså så att det var... jag festade så länge så att jag gick till jobbet dagen därpå, absolut. Det kan väl ha hänt. Och sen... men det är väl det. Ja, visst.
När jag ringde runt och pratade lite med folk som var med under den här tiden, så känns det som några av dem tycker det är roligt att berätta Kristoffer Triumf-historier från den här tiden. Att du var amazing och gjorde fantastiska saker. Någon berättade om att ni hade haft något reklambyråmöte med någon jättetung kund, typ Telia eller SAS eller något. Och du sitter och känns rätt borta på det här mötet, och så ringer din telefon och du märker inte det tills någon säger så här, nu måste du svara, och tar du fram din telefon, och då är den helt täckt av strösocker. Minns du den här?
Alltså strösocker inom citationstecken eller?
Nej, jag tror strösocker. Du minns, eller är det bara att det är vissa historier för sitt eget liv?
Nej, det här minns inte jag.
Det var någon historia med Camilla Henemark också.
Ja, vi har, det minns jag däremot väldigt väl, att jag har badat badkar med Camilla.
Ja, varför det?
Det var väl någon form av sexuell plan med det, tror jag.
Okej.
Men det...
Var ni nakna i badkar?
Ja. Längre än så gick det dock inte.
Okej. Men du har sett henne naken?
Jag var väldigt attraherad av henne. Mycket. Det var jag ju sen gammalt. Jag tyckte hon var otroligt härlig i Army of Lovers och så. Så att när jag då liksom 10 år senare fick bada badkar med henne, så var det ju en liten pojkdröm som inte alls gick i uppfyllelse, men det var nära att jag gjorde det.
Hur tog det slut?
Badepisoden. Ja, vi tappade ur vattnet och gick upp, tror jag.
Okej. Hur såg liksom dina veckor ut här under de här åren? Du bodde själv, eller?
Ja, det beror lite på vilka år vi pratar om. Jag hade ju en fästmö.
Kan ni vara förlovade?
Ja. Men det tog väl slut kanske 2001 eller någonting sånt där. Nej, men jag hade tjejer till och från. Nej, men veckorna såg väl ut så att jag var kanske ute på lördagen, och sen var jag bakfull på söndagen, och så gick jag jobba, och sen gick jag ut på tisdagen, och så var jag bakfull på onsdagen, och repeat until fade, eller vad man säger. Jag hade ju liksom massa olika jobb också under de här åren. Det var inte så, jag var ju liksom inte, oavsett vad jag har sysslat med, så har jag varit hyfsat begåvad på det jag har gjort, möjligen med undantag för någon sväng på skivbolag och
har du varit på skivbolag?
Ja,
just vilket det. Då?
Vaxegårds skivbolag som jag inte kommer ihåg längre vad det hette. Majestic, nej. Virgin i alla fall var det som ägde det sen. Det var en riktigt misslyckad episod. Ja, och sen på krogen var jag ju inte heller någon... Jo, men jag var ändå rätt duktig på det.
Var du bartender eller?
Ja, till slut. Jag började som Nisse. Jag var ju liksom lite för gammal för att bli det egentligen. Men jag tyckte att det var härligt att jobba med kroppen. Jag fick för mig liksom när... 2002 tror jag. Konkade en byrå som jag jobbade på som hette Evelyn Baker. Där jag hade suttit och liksom låtsats jobbat i 2 år.
Vad menar du med det? Låtsas jobba?
Ja, att det var liksom lite för lite att göra. Jag kom på det häromdagen. Att om jag skulle tipsa min son. Jag funderar ibland på att jag ska liksom tipsa honom om saker. Och en sån grej är att man... borde egentligen inte ljuga när man tidsrapporterar. Vilket jag alltid har gjort väldigt mycket för att framstå som mer upptagen än jag är. Men det är ju bara dumt att man gör det. Man ska vara öppen med när man jobbar för lite, tror jag. För annars vet ju inte. Annars tror jag kanske arbetsgivaren att man är väldigt långsam bara. Och ja.
Able Baker konkade.
Precis. Och då bestämde mig efter det att jag ska inte jobba med att skriva längre. Utan jag ska göra andra saker. Och då började jag plugga till projektledare eller någonting sånt där. På någon sån där vuxenkurs. KY-utbildning. Kvalificerad yrkesutbildning.
Mm.
Som jag aldrig gick färdigt. Och sen så började jag jobba på krogen.
Så det var Nöjesguiden, reklambyrå, krogen?
Ja, man ska hårdra det, absolut. Det var lite tv och sånt också, men ja.
Vad minns du av Kristoffer Triumf från den här tiden? Var han ändå, var du glad? Vad hade du för drömmar?
Nej, jag tror inte att jag var särskilt glad generellt sett. Jag var glad understundom såklart. Det är ju, ingenting är ju svartvitt liksom, men jag tror att jag var nog frustrerad ganska mycket. Kände att jag hade liksom någon, att jag hade någon begåvning av något slag, men som jag inte riktigt hade hittat, och att jag var frustrerad över den. När jag sa förut att jag hade någon form av begåvning på mina jobb, så är väl det en sanning modifikation, för jag var liksom aldrig någon stjärna på någon arbetsplats. Alltså, jag kommer ihåg det. På Nöjesguiden till exempel så hade jag ju liksom yngre kollegor som var mycket mer framgångsrika än jag, som Martin Jelin och säkert Marin Baroni och Magnus Larsson och sådär. Jag kommer ihåg Magnus Larsson och jag, vi var ju väldigt goda vänner, och han skrev så otroligt mycket mer än jag och var väldigt mycket mer produktiv så här. Även äldre kollegor såklart, som Thomas Andersson Vi och sådär, men det var ju mer givet att de skulle vara mer framgångsrika än jag. Men jag trodde liksom, jag förstod inte att det var mitt eget fel så att säga, att jag var oförlöst i min karriär. Det tog ju jättelång tid för mig att förstå att jag själv liksom kunde bestämma det. Jag har ju alltid låtit andra människor diktera liksom min framtid eller min så här, framgång och mitt välmående och
Hur menar du då?
Nej, men alltså, det har alltid varit tillfälligheter och arbetsgivare som har bestämt vad jag ska göra. Och jag har aldrig liksom tagit ut en riktning och sagt så här, nu ska jag fan bli Sveriges bästa handkirurg. Och så jobbar jag mot det.
Mm.
Jag hade tendenser till det runt slutet av 90-talet, där jag försökte liksom skapa min egen... plattform och sådär. Det har jag återkommit till lite grann nu med Värvet, men att jag gick runt och försökte realisera en tidning som hette Porträtt till exempel.
Ja, den pratade du och Thomas om.
Mm, precis.
Och att det här Värvet är lite av en slutprodukt av det.
Ja, exakt. Exakt. Men det var ju liksom ett exempel på där jag själv liksom, fan, så här, om det här hade varit nu, så hade jag väl liksom bara gjort den där till någon sajt istället eller så, och sett till att få ut den och sen kanske hoppas på att få ekonomi eller någonting sånt där. Men ja, skitsamma. Allting var liksom jävligt tungrot under de här åren. Och det gjorde mig nog frustrerad och lite olycklig liksom, på det stora hela. Jag hade ju liksom inte så stor lycka med någonting egentligen. Sen så när jag fyllde 30, 2004 då. Det året minns jag som ganska, som att det började vända. Dels så jobbade jag med tv, vilket jag tyckte var ganska roligt. Jag jobbade på medie-tv då, eller TV400 kanske det hette. Och sen så halva tiden, och sen halva tiden så satt jag och jobbade med bland andra Micke Svensson, som numera är framgångsrik tv-människa på
Stockholm Köpenhamn.
Ja, fast på den tiden så var han på Hachette Filippacci, eller vad fan det hette, som var alltså kundtidningsförlag. Det var inte särskilt glamoröst jobb, men jag liksom hade två inkomster och det gjorde mig ganska glad, för att jag gillar pengar. Och då också den där våren när jag fyllde 30, så kom jag, då köpte jag liksom min första bil så här, och tyckte att jag för första gången hade liksom lite styrsel på ekonomin i alla fall. Och då, om jag får göra ett stickspår eller vad man ska säga, men det, jag tror att det tar oss framåt, så den våren också, kanske i april eller maj eller någonting sånt där, så kom jag hem sent en kväll då och hade intoxikerat mig på olika sätt. Och då hade jag ju liksom haft ett ganska högt tempo i livet. Jag hade varit ute jättemycket i liksom flera års tid och sådär. Och så hade jag glömt mina nycklar hos en bekant. Jag hade varit på efterfest och så skulle jag liksom försöka ta mig in i min lägenhet. Det var en försommarkväll, så det var ganska ljummet och fönstret stod öppet, och det var på första våningen här i Årsta. Här i Årsta. Där i Årsta. Jag berättar som målande, så att jag tror att jag är i Årsta. Och så får jag tag på någon parkbänk och ställer upp den mot väggen så här, så ska jag klättra upp då och ta mig in i fönstret. Och sen så tappar jag greppet på något sätt. Så jag ramlar ner och landar på ryggen och slår i bakhuvudet lite grann. Inte alls farligt så här. Ingen hjärnskakning eller så. Men jag bara känner, när jag ligger där, så liksom tittar jag upp i det här lövverket där. Och så känner jag bara så här, vad fan är det här för jävla liv liksom? Ska jag ha det så här? 30 år gammal och supit bort mina nycklar och... Ja, och hade tagit mig hem också på något sätt som jag inte vågar berätta, men som kanske inte var superlagligt. Och då kände jag bara så här, fan, någonting måste liksom hända. Jag kan inte ha det så här. Den natten så bestämde jag mig för att jag skulle sluta och dricka och knarka. Och så gjorde jag det.
Och så gjorde du det? Mm. Jag måste fråga en sak till om den här perioden. Mm. För du frågar Agnes Lo Åkerlind, som också har sin historia med droger. Mm. Då frågar du henne på slutet om hon kände om att hjärnan hade tagit stryk av den här tiden av drogerna. Vad tror du, känner du att din hjärna har tagit stryk?
Ja, det kan jag nog säga att jag vet att den har.
Hur vet du det?
Det tog 5 år tror jag innan jag började minnas mina drömmar igen. Och det är möjligt att det har liksom med vana att göra, att man kan träna upp att komma ihåg sina drömmar. Men det kändes som liksom under de här åren när jag var bakfull eller full liksom hela tiden, som att hjärnan inte fick drömma, eller den gjorde det på något konstigt sätt liksom. Och sen det tog 5, 6, 7 år, och jag är fortfarande inte liksom tillbaka i jag tycker inte jag drömmer som jag skulle vilja, så att säga. Alltså jag kommer ihåg när jag träffade min fru, så skämtade jag om det, för hon kunde berätta liksom, ja, du vet ju hur folk älskar att kokettera med att de hatar när folk berättar drömmar. Men det där tror jag, jag skulle önska att jag kunde tråka ut folk med mina drömmar. Mm. Men när min fru berättade om någon liksom väldigt färgstark dröm som hon hade upplevt på natten, så kände jag så här, jaha, jag själv drömde jag boll. Mm. Alltså det var på den nivån.
Men är det på andra sätt också, att du ibland måste, att du typ tänker långsammare, eller att du tappar balansen eller något sånt där?
Alltså att jag tänker långsamt, det är ju möjligt. Det är konstigt egentligen, för jag är ju en väldigt rastlös människa och folk upplever mig som väldigt så här hispig ofta. Eller har gjort det i alla fall, lite darrhänt och nervös och så här. Jag vet faktiskt inte riktigt hur min... Jag vet inte om jag skulle heller vilja ha den där perioden ogjord liksom. Eller på något sätt så skulle jag... Vissa aspekter ur den skulle jag väl ha ogjorda, men...
Vissa aspekter skulle du vilja ha ogjorda?
Ja, men visst. Det är väl så här... Det finns massa saker som jag skäms över. Som är liksom inte... Vissa saker som jag inte ens orkar tänka på att jag har gjort...
Kan du ge ett exempel?
Nej, jag kan nog inte det. Därför att det är liksom tankar som är... Jo, men det kan jag väl i och för sig. Ja, men som i, det tror jag att jag tog upp under den här Petter-intervjun som jag gjorde för inte så länge sedan. Det här när jag fick liksom... jag blev portad från mitt eget jobb på kalasturnén. Det var ju den här skivbolagsperioden. När alltså Weeping Willows, som jag ska jobba med, ber Pange Öberg att porta mig från backstageområdet. Där jag då ska jobba med deras intervjuer och sådär. Det är ju liksom, finns mycket skam, obearbetad skam så att säga. Eller den är inte alls obearbetad därför att jag liksom har idisslat den i nästan 15 år, vissa sådana här grejer. Och just det där exemplet är tråkigt därför att jag är typ färdig med det. Men jag återkommer mycket till saker som jag skäms över. Ska jag hälla upp?
Ja, tack. Ja, du sa i början av intervjun självförakt.
Ja, visst.
Jag skulle vilja prata om hur du hamnade i den här Stormundrang-perioden och backa hela vägen tillbaka till Strängnäs och 1974, och du föds där. Det här har du pratat om själv. Dina föräldrar skiljer sig när du är ett år. Mindre än ett år.
Ja.
Och du bor med din mamma sen. Och träffar din pappa på helgerna. Har du någon syskon också?
Nej, jag har... Mamma gifte om sig sen och satte en väldigt, väldigt älskad lillebror till världen. Otroligt efterlängtad av mig. Samuel. Som är 11 år yngre än jag. Och som jag var som en extra förälder till väldigt mycket. Jag älskade honom när jag växte upp. Men idag har vi tyvärr inte så jättemycket kontakt, för han bor i Göteborg. Men
vad gör han?
Han håller på med magic. Det vet man inte riktigt vad det är. Men han har precis arrangerat sin första stora magic-tävling. Det är något slags kortspel slash rollspel. Så här.
Ja, det är inte trolleri?
Nej. Ah. Magic the Gathering tror jag det heter. Ja.
Bodde ni kvar i Strängnäs, du och din mamma, eller hur flyttade ni då? Nej,
alla bodde... Jag hade ett år i Örebro med mamma när hon pluggade i det och lärde hon sig historia. Det var väl kanske 1978-1979, någonting sånt där.
Och pappa, vad gjorde han? Han var någon rektor?
Nej, mamma har varit rektor. Pappa har varit adjunkt hela sitt liv. Han började jobba på Thomas gymnasiet, tror jag. Alltså det var hans första jobb i Strängnäs, och det blev också det enda jobbet.
Jaha, vad gör en adjunkt?
Ja, det är väl det finns väl två olika nivåer på gymnasielärare, tror jag. Det är lektorer och adjunkter. Och adjunkter är väl den lägre utbildade formen på något sätt, tror jag. Jag är inte säker. Nu är jag ute på halt vatten. Det går också att googla sig till, men jag tycker att det är skönare utan.
Är han pensionerad nu?
Mm.
Mamma jobbar fortfarande?
Nej, det gör hon inte. Hon fick en stroke när min son var ett halvår gammal. Alltså våren 2009 fick mamma en hjärnblödning och kom inte igen efter den. Yrkesmässigt.
Vi kan återkomma till det. Du ska få några av dina egna frågor tillbaka i ansiktet här. Vem var du i skolan?
Bra fråga, Christian. Men jag gick ju i skolan i två omgångar. Jag började skolan i Fogdö skola, som ligger utanför Strängnäs, som är en liten skola Och där var vi 7 personer i klassen, tror jag.
Jaha.
Det var för övrigt den skola som sen skulle fostra Per Lernström, tror jag.
Jaha. Mm. Vilken slump. 2 medieprofiler.
Ja, exakt.
Vem var du där då?
Ja, där var jag nog en väldigt lycklig, liksom, lite busig kille. Jag kommer ihåg att jag skrev kuk eller möjligen fitta på med en spritpenna på någon form av dörr. Så jag fick stå och slipa bort det. Och det var otroligt liksom out of character för någon som gick i den skolan. För det var väldigt mycket Bullerby känsla. Jag slutade när jag var 11 i alla fall, flyttade in till stan, eller vänta, 10. Då bytte jag skola till Vasaskolan som var lite större och låg in i Strängnäs. Det är fortfarande, vi snackar liksom inte Stockholms storlek på skolan, men det var väl Strängnäs innerstads liksom enda grundskola då.
Jobbig ålder att byta.
Ja, rätt härlig skulle det visa sig, för när jag började på den nya skolan så fick jag ju otroligt mycket brudar.
Mm-hmm. I 11 års ålder?
Ja, 10. Den 4:an då. De tyckte jag var så jävla härlig. Så otroligt exotiskt. Och det blev liksom någon massikås där. Det var som, jag var som Beatles i 2 veckor. Mm-hmm. Tjejerna bara skrek. Visade mig. Och sen så var det var upp som en sol och ner som en pannkaka, för satan var liksom, ja, var fort jag kallnade, kan jag säga.
Okay.
Ingen ville associeras med mig. Och det höll lite i sig sen i hela mellan- och högstadiet. Jag var väldigt missanpassad, och jag var också otroligt missanpassad. Men jag var liksom, jag hörde, passade inte riktigt in. Jag minns knappt min mellanstadieperiod, men jag kommer ihåg att högstadiet var väldigt jobbigt, för att jag var otroligt kåt faktiskt. Alltså, så här, och hade väldigt, väldigt mycket hormoner och var väldigt nyfiken på tjejer också, men hade ju liksom ingen. Alltså jag var ju så helt ute liksom bland tjejerna. Och jag minns att jag så här tog någon tjej på brösten som, alltså du vet, jag hade verkligen inte mandat att göra det. Och sen blev jag liksom, sen fick jag en smäll av hennes kille som är 2 år äldre och så här.
Du var kåt på högstadiet.
Otroligt mycket hormoner och liksom väldigt stökig tonårsperiod överhuvudtaget. Jag var jättejobbig med min mamma också, min högt värderade och älskande mamma, sa jag jättedumma saker till. Vilsen och arg och liksom.
Fanns det någon manlig förebild här åt dina pappa inte fanns?
Ja, han fanns ju, men sen hade ju min mamma träffat en väldigt, väldigt härlig gubbe också som heter Ingemar, som är, det finns absolut ingen mening med att ranka de två emellan, min pappa och Ingemar, men Ingemar har varit väldigt viktig för mig, tror jag, på många sätt och vis. Men någon pappa var han liksom inte riktigt, förstår du. Det var väldigt viktigt för mig att han inte var det. Sen var han en väldigt viktig figur på många andra sätt. Han kom in i en ålder när, jag kan förresten ha varit 9 när han kom in i bilden. Skitsamma, det här är ju inte så intressant. Men,
jo,
men,
jag tycker det är intressant. Ja, men, för att jag tror man i den där åldern mår bra av att ha någon till manlig vuxen i sin närhet.
Ja, nej, men han, jag minns också att det var komplicerat med honom, därför att det var så viktigt för mig att markera att han inte var min pappa.
Förlåt, Ingmar, ja. Är han kvar än i bilden, eller?
Ja, herregud, ja.
Nej, vad fint. Vad fint.
Ja, han har varit otroligt viktig också för min son, alltså Love. Han och Ingmar har en väldigt fin och väldigt speciell gemenskap.
Började du dricka på högstadiet?
Ja.
I vilken ålder ungefär?
Ja, jag minns att jag var full första gången när jag var 12.
Oj, det är mellanstadiet.
Mm. Valborg, Nicke, alltså min halvbror då, Ingemars son, han och jag och en kille som heter Henrik Lorenius blev, eller jag blev full. De tänkte väl att de också skulle bli lite fulla. Vi hittade någon mellanöl i backen där nere som vi delade på i källaren. Och drack lite slattar och så här. Sen blev jag full och somnade på tå. Så Ingemar fick bara in mig till sängen.
Ja, fint. Sjuan, åtta, nian. Jag tror att du är inte ensam om att tycka att det är en vidrig period. Särskilt för oss killar. Eftersom tjejerna stack iväg där lite grann. Blev kvinnor oftast. Och vi var kvar små pojkar i kortbyxor.
Jag var så otroligt hormonstinn. Så att...
Har du haft många kvinnor i ditt liv?
Det har jag nog. Jag var trög i starten. Men sen så blev det... på 90-talet hade några längre förhållanden i början, men sen så blev det liksom nästan som en sport att vara med många tjejer, så att, och då gjorde jag det under ett par års tid, som jag minns det.
Under Storm och Drang mest, eller?
Ja, precis.
Har du legat med mer än 50 kvinnor? Åh, jävlar. Har du skrivit upp alla namnen?
Nej.
Säkert? Men du, sen du går ut nian och då valde du gymnasium. Vad valde du?
Ja, man väljer ju inte gymnasium i Strängnäs. Man går Thomas gymnasiet om man ska gå där. Alltså om man inte ska flytta till någon annan stad.
Och där din pappa jobbade?
Ja, jag hade honom som vikarie någon gång i något svenska antar jag.
Vad valde du för inriktning?
S.
Sam? Varför valde du det?
Jag vet inte, det var väl det jag kom in på. Jag hade läst upp mina betyg till 3 och 9 så att jag skulle komma in. Jag var väldigt dålig i högstadiet. Alltså fram tills... I 8:an så var jag jävligt stökig. Snattade mycket. Snattade mycket, rökte liksom och sådana grejer. Och sen i 9:an så minns jag att jag drabbades av stundens allvar och bestämde mig för att läsa upp mina betyg. Så då ökade jag från 2,8 till 3,4 första terminen och sen från 3,4 till 3,9 liksom sista terminen. Så att jag skulle komma in någonstans. Och då kom jag in på EHS tror jag det hette i Strängnäs. Så att det var liksom sammanslaget de där tre. Men och varför det blev samhällsvetenskaplig, I don't know, men...
Alltså, hade du några drömmar då? Liksom? Något ungefär, någon riktning?
Ja, jag visste att jag ville synas. Men riktigt varför var oklart. Liksom. Jag var ju alltid... men jag var nog lite en sån, du vet, som en större person i klassen som räcker upp handen och säger någon lite lustighet sådär, för att få uppmärksamhet och klassens kärlek. Vilket inte alltid funkade...
Hade du mycket kompisar på gymnasiet?
Nej. Jag har alltid varit en person som hade en bundsförvant. Aha. Så att säga.
Lite som om man ska göra en genusvak, så är det ju tjejerna som har en bestis.
Så är det kanske. Ja, jag var...
I alla fall på mellanstadiet.
Ja, sån var jag. Så att jag hade inte... Det var först i slutet av gymnasiet som jag liksom brändade mitt umgänge och... började umgås med flera.
Och då gick du ut gymnasiet. Var det så här studentskivor och vita mössor och hämta på flak och sånt, eller? Visste du då att du skulle till Nöjesguiden?
Nej, inte alls. Det smärtar mig att jag tror inte att jag hade någon riktning. Ja, men då när jag åkte på det där flaket, då visste jag ju att jag skulle gå en teater folkhögskola. Och det trodde jag väl kanske skulle kunna vara min grej. Alltså,
och gick du den också? Var låg den?
Östra Grevie utanför Malmö.
Det var därför du flyttade till Malmö. För där har jag en lucka i min tidslinje över Kristoffer Triumf. Okej, du flyttade till Malmö inte för att jobba med Nöjesguiden utan för att gå den här utbildningen.
Exakt.
Gick du den ett helt år eller?
Jag kunde ha gått ett år till, men jag valde att inte göra det för att jag fick inte riktigt bukt med min scenskräck. Så att då sket jag i det och så började jag på Nöjesguiden istället.
Okej. Och i och med det började Storm och Drang också, eller?
Ja, det kan man säga. Ja, jag hade ju tjej där. Jag var liksom 19 år och lite brådmogen. Satt hemma och drack rödvin med henne, antar jag. Kanske rökte någon liten hasch cigarett någon gång ibland.
Och sen skrev du på Nöjesguiden i Malmö och var så pass bra måste det ha varit då, eftersom du hamnade i Stockholm, eller?
Ja, jag tror också att jag ville ju upp liksom till Stockholm, så att ja.
Varför ville du till Stockholm?
Det var väl att jag lite grann hade gjort Malmö, tyckte jag. Alltså jag var ju 23 och ville se lite mer av världen.
Mm. Börjar du tröttna nu?
På det här?
Ja.
Nej, men det egentligen inte. Men det är ju så här med gamla minnen att det är inte, jag vet inte.
Vadå? Du tycker inte det är roligt eller
nej,
är
jobbigt? Inte så jättekul. Jag hatar ju liksom mitt förflutna. Eller det känns ju som att mitt liv började ju när jag var 37, 38 liksom, när jag blev pappa.
Mm, vi kommer komma dit också. Så att, men jag är intresserad av varför du hamnade i den här stormundrangperioden. Varför tror du att du hamnade i den?
Det faktum att jag ville vara ute och festa, det var väl mycket att jag inte hade gjort det så mycket när jag var yngre. Det var för första gången när jag kom ner till Malmö så insåg jag att jag hade någonting. Liksom. Jag har ju alltid haft ganska dåligt självförtroende. Men där någonstans så insåg jag väl att det fanns någonting med mig. Alltså att jag hade någon form av magnetism. Eller liksom, alltså att jag kunde vara attraktiv för människor. Alltså på umgängesplan eller sådär. Liksom. Och det var väl det att jag ville liksom ut, och sen så tyckte jag ju att det var gott med rödvin och öl och sådär, och sen så småningom så jag kommer ihåg att när jag var tomte när jag var liksom 11 eller 10 eller 12 eller någonting sånt där, så gjorde jag liksom, och min låtsasbrorsa då Nicka gjorde liksom en som en sketch där vi såhär låtsades, vi kom in då och var tomtar och skulle dela ut julklappar, och det här var ju Samuel då, min lillebrorsa, han var liksom en bebis och mamma satt väl med honom och så här, och Ingmar satt bredvid, och så tyckte de att det var kul att smågrabbarna skulle vara tomtar, och så kom vi in då, så började vi med att liksom röka, alltså inte på riktigt tror jag, men vi hade väl tagit varsin cigg och så här låtsas rökte dem, och sen så delade vi ut några julklapp, och sen så hade vi liksom gjort falsk whisky som vi hade i en flaska som vi drack så här. Och sen så slutade vi med att snorta mjöl från pianot, och det var ju min idé tror jag, och det fanns liksom en lockelse kring det där redan som barn, och var jag liksom, var den kommer ifrån, det vet jag inte, men jag har alltid varit liksom en sökare, kan man väl säga, så jävla töntigt sagt, jag vet inte vad det innebär, för det är väl alla i någon mån, men
hade du sett det där i filmer eller vad?
Jag måste väl ha gjort det antar jag. Jag vet inte.
Snorta mjöl från ett piano, det är ändå rätt avancerat.
Ja, men jag tycker det också, det är märkligt, jag vet inte liksom vad jag hade fått idén ifrån, men nej, men så att jag var nyfiken på det där. Jag kommer ihåg också att jag liksom i gymnasietiden så här, kom jag över något odlat röka liksom, som jag testade. Jag var väldigt nyfiken på den världen. Liksom. Och vad det kommer sig av, det vet jag faktiskt inte. Men och jag tror inte att det var så att det var någon liksom eskapism. Men sen märkte man ju att jag tycker att det här är jobbigt att prata om på ett sätt, därför att du har ju också barn. Min son börjar skolan om 2,5 år eller någonting sånt där. Jag vill så ogärna bli ett affischnamn för missbruk och sådär. Jag är inte så intresserad av det, och jag är intresserad av att skydda honom också. Jag vet inte hur jag ska göra med det.
Det förstår jag verkligen.
Ja, och jag tycker också att det är lite problematiskt därför att jag vet att det är många yngre som lyssnar, och jag vill inte på något sätt ge dem bilden av att det kan vara häftigt med kokain och sådär. Men bara för att du ska förstå mig så kan jag väl säga att jag har alltid druckit väldigt snabbt och blev alltid väldigt full. Och när jag upptäckte liksom amfetamin och kokain så upptäckte jag att då kunde man ju dricka hur mycket som helst utan att förlora skärpan. Och det var ju fantastiskt för mig.
Mm.
Jag har aldrig heller varit någon sån som tycker om att sova eller liksom, jag uppskattar inte det, utan jag gillar att gå upp tidigt och jag gillar att gå och lägga mig. Alltså jag skulle helst vilja göra mer av dygnets timmar. Nu är jag så gammal och trött så att nu har jag kapitulerat, men liksom i jag ville gärna maximera mitt liv då. Mm. Så här, för att jag var rädd att det skulle ta slut, antar jag. Men när jag upptäckte att, att man kunde lura systemet så att säga med uppers, så gjorde jag gärna det.
Men jag tycker inte att det här är reklam för de yngre lyssnarna. För att du hade ju kunnat dö.
Ja, kanske jag hade kunnat.
Ja, det lät ju så med de här när du rullar ner för den långa, långa, långa rulltrappan. Eller vid fönstret när du ramlade och slog i huvudet. Ja, och du berättade inte ens hur du tog dig hem och så vidare.
Ja, just det. Ja, precis.
Så att jag kan gissa att det där bara är toppen av ett isberg dessutom. Så att jag tror inte du behöver vara orolig för att du propagerar för att det är coolt.
Nej, men det är väl bra.
Jag skulle då vilja veta hur du kom ur det här. Du, är det i samband med att du träffar din fru?
Nej, det sammanfaller lite grann. För att det var ju en av... jag slarvade ju bort Malin genom att helt enkelt... alltså vi var inte tillsammans, men vi dejtade och hade det ganska härligt tillsammans. Men jag lyckades missbruka det förtroendet, eller vad man säger, genom att liksom vara med fel person. Och det kändes ändå som att jag och Malin hade kommit så långt så att jag var tvungen att berätta det för henne, för att hon hade fått reda på det annars. Och jag mindes knappt den händelsen, men jag förstod att det var inte bra, så att jag var tvungen att berätta för Malin. Och sen, och det var en av de så här bidragande orsakerna till att jag kände att jag var tvungen att förändra någonting, att jag hade liksom slarvat bort henne. Men då när jag slog i huvudet där, så kände jag bara att jag var tvungen att förändra mitt liv, för jag var trött på det som det var. Och då hade jag träffat Malin några månader tidigare, och sen så ganska snart efter att jag nyktrade till så träffade jag henne igen för att liksom försöka se om det gick att lappa ihop. Och det var inte hon så jätteintresserad av då, men sen så gick det några månader och vi höll kontakten och sådär. Ja.
Det måste ändå vara väldigt speciellt att, så att säga, ta sig an en nybliven nykter alkoholist och drogmissbrukare.
Mm, fast jag är inte alkoholist och drogmissbrukare. Eller drogmissbrukare är väl, men jag går inte med på att kalla mig det.
Okej. Okay. Mm. Men du har inte druckit eller tagit droger på 8 år?
Nej, det har jag inte gjort.
Mm. Ska vi bara säga någonting om det? Fick du hjälp med det, eller var det bara så att du bestämde dig?
Ja, jag bestämde mig. Jag gick på möten i början, alltså AA och CA, Cocaine Anonymous. Och i samband med det här så läste jag en bok också som heter A Million Little Pieces av James Frey, som handlar om en person som nyktrar till efter ett miss eller riskbruk, och den huvudpersonen bestämmer sig för att bli nykter utan 12-stegsprogrammet, så att säga, utan att gå med på det, och det inspirerade mig också. Sen kan jag väl känna så här i efterhand att det kanske hade varit smart, för många av mina nyktra kompisar som är 12-stegare, så att säga, som går på möten, verkar starkare ur vissa aspekter än jag är. Jag är ju väldigt... jag är inte bräcklig i min nykterhet, för den känns ganska grundmurad. Men jag är bräcklig på andra sätt. Alltså att jag tar illa vid mig för kritik och känslig liksom, på ett sätt som jag tror att de jobbar mycket med, nyktra alkisar.
Mm. Men du säger att du vill göra skillnad på att de har varit, är alkoholister, men du är inte alkoholist.
Nej, jag är inte säker på att jag är det, i alla fall. Jag har svårt att definiera mig som det.
Hur tänker du då?
Jag kunde ju uppenbarligen sluta själv. Och det är väl det som är mitt starkaste argument för att jag inte är det. Men jag menar, det kanske skulle göra det lättare för mig själv om jag bara erkände eller kallade mig för det. Men jag tycker också att det skulle innebära ett mått av självbedrägeri. Att jag gör det lite för enkelt för mig om jag säger att jag är nykter alkoholist när jag inte riktigt känner mig som det. Men det är ju möjligt att det är det största självbedrägeriet, att jag inte erkänner att jag är det. Alltså, jag vet inte, men det är det jag tycker är komplicerat.
Man brukar ju säga att om man har ett missbruk och lägger ner det, så börjar man missbruka något annat istället. Känner du igen det? Att du äter eller tränar? Eller?
Ja, det gör jag väl. Och det har lite grann... inte kanske missbrukat, men att jag laddar saker med massa värden som inte riktigt de kan leva upp till. Det kan vara liksom att jag till exempel tror att om vi byter bil så kommer jag att bli en mer fullständig människa. Eller om vi liksom åker på semester till det här stället så kommer jag att bli lycklig. Eller...
Ja, så blev du inte det?
Nej, varje gång så visar det sig att så är inte fallet. Och jag tror också att jag har... Folk kommer ju tycka att jag är vidrig som säger det här. Men jag tror att jag har lite grann genomgått en sån kris med värvet också. För att jag tror att när värvet lyfte i början, då tror jag att jag tänkte att det här värvet kanske är min, det som gör mig lycklig och hel som människa. Och sen när det då går något halvår och man märker att inte ens det gjorde mig lycklig, så kan jag nog gå ner i liksom ett slags depression av det också, om du förstår.
Ja, helt med. Mm. Du sa tidigare i intervjun att mitt liv började när jag var 37, när jag fick barn.
Ja, jag var inte 37 när jag fick Love. Jag var 35 när jag fick Love. Men det innebär... Nej, vad fan var jag? 34. Och det började väl inte då heller igen? Eller, jo, det gjorde jag. Alltså då tyckte jag att mitt liv fick en mening ur något hänseende. Och det drog med sig andra delar av mitt liv också. För att när jag fick Love, så snart därpå då, så fick ju min mamma sin stroke. Då kände jag de två sakerna som inträffade med ett halvårs mellanrum fick mig att inse att jag var på fel plats i livet väldigt mycket. Att jag höll på att kämpa på en reklambyrå där jag inte trivdes särskilt väl. Liksom det var mitt yrke och jag var inte bra på att jobba där. Och jag hade inget förtroende heller från ledningen och sådär. Jag var helt enkelt olycklig i min yrkesutövning. Och då, jag tror att jag tänkte sådär, min vana trogen då, att när Love kom, när jag blir förälder, då kommer jag att bli lycklig som person. Men efter liksom den här föräldraledigheten och efter mammas hjärnblödning, så insåg jag att jag var tvungen att värdera mitt liv lite högre. Att jag inte skulle låta mig lyssna på mig själv mer. Att jag var värd bättre på något sätt än att jag skulle jobba på Saatchi & Saatchi och ha en okej lön, men liksom inte göra ett jävla piss som gör mig lyckligare. Och sen fick jag ju sparken därifrån också, medan jag var pappaledig. Men den perioden innebar att jag var tvungen att försöka hitta vad som var viktigt för mig. Det låter ju också asklyschigt, men det var nog då som jag insåg att jag måste ha en egen plattform, något där jag får synas. För att jag tror att jag hade liksom tryckt ner den där estradören i mig sen, ja, på sätt och vis då kanske från den här folkhögskolatiden, men sen också lite grann på Nöjesguiden hade jag ju på sätt och vis i alla fall en scen liksom. Mm. Men sen hade jag liksom lite grann glömt bort det där. Dels av liksom att jag var ute och slarva på nätterna. Men sen också tror jag att jag villade bort mig lite.
Kom du på det här själv eller gick du i terapi och fick hjälp?
Nej, jag fick ingen hjälp med det. Jag sökte jättemycket nu, inser jag. Alltså, runt 2010 gissar jag. Då när jag har fått sparken för Saatchi och börja frilansa istället. Jag och Malin var, och Love var i Thailand en sväng så här på vintern där, för mina avgångsvedlagspengar. Och sen när jag kom hem, så då kom jag ihåg att jag började liksom söka aktivt, jobba med det här. Att jag gick till någon sån jobbcoach-tant i Gamla stan, och jag gick till en KBT-terapeut och sådär, för att försöka hitta vad det är som är jag liksom.
Mm.
vad jag ska göra. Vad är jag satt på jorden för att hålla på med? Och det tror jag inte att jag kom fram till med någon av de där människorna. Jag kommer ihåg att hon, tanten, coach-tanten, hon kändes som att hennes affärsmodell var att rättfärdiga livet som man har det. Alltså förstår du? Mm. Att jag så här kom dit och sa så här, jag har ju det här frilansgrejen just nu. Och det är ju ganska okej för att bla bla bla. Men sen så känner jag ju också att jag skulle vilja göra någonting annat. Och då gick det en stund och så antecknade hon lite. Och så sa hon så här, men jag tror att du kanske ska frilansa halvtid. Och sen så ska du nog göra något annat.
Mm.
Jag skickar en faktura.
Mm.
Nu har jag det ju för sig så. Det har jag inte tänkt på för nu. Hon kanske hade rätt det.
Mm.
För jag har ju ett dagjobb för det mesta när jag gör någonting. Mm. Och sen har jag det här. Mm. Ja, skitsamma. Ja, men det har i alla fall varit en period där jag har letat. Och jag antar att jag har varit liksom ganska frustrerad över det också. Jag har ju alltid haft massa misslyckade projekt. Alltså så här, grejer som jag har brunnit för.
Men du återkommer hela tiden till att du vill definiera dig själv genom ditt yrke lite grann. Du jagar den identiteten.
Mm.
Det är inte att du vill identifiera dig som, eller definiera dig själv som pappa eller
nej,
medelålders man i förorten.
Nej, men det är intressant att du säger det, för det kände jag nog inte själv att jag har gjort. Men som jag sa, jag trodde att ett tag kanske jag trodde att det skulle räcka med att vara pappa och att man så här kan gå till något jobb vilket som helst då, bara för att jag känner mig behövd och uppfylld av det här faderskapet. Jag älskar verkligen att vara pappa till Ove. Alltså det är otroligt stort för mig. Men det är inte vägen till lycka. För att om jag ska... Och det var också en ingrediens i att jag sjösatte värvet, tror jag. För att jag lyssnade på en intervju med Louis C.K. som var så här, han har ju alltid varit en ganska framgångsrik komiker. Så här, men han hade väl ingen riktig riktning i det. För när han fick sina döttrar, då kände han så här, men jag kan inte liksom bara, jag kan inte bara hålla på och köra på klubbarna här i New York liksom. Jag måste så här, säkra deras framtid nu. Då ska kunna betala deras college studier och så där. Och den intervjun som han för övrigt gav då till Mark Maron, den inspirerade mig mycket, för att jag kände att jag kunde identifiera mig med det, att man så här, för att kunna vara en bättre pappa vill jag också kunna vara stolt över det jag gör på dagarna. Alltså, så här. Okay. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt för mig att jag känner att jag gör något värdefullt. Liksom.
Berätta lite, har du fått massa erbjudanden nu efter värvet? Att de ringer från tv och radio?
Ja och nej. Ingen från radio har ringt. Jag har gjort en pilot på ett radioprogram på eget bevåg. Som jag har bett Rundfunk att pitcha på P1 eller P4 eller P3, vad fan de nu tycker passar bäst. Som är en jävligt kul idé.
Men du får inte berätta vad det är, eller?
Ja, får jag väl. Men det är ett slags panelprogram kan man säga.
Okay. Där du är programledare?
Ja. Mm. Men själva Sveriges Radio har inte hört av sig. Mm. Sen har det väl ringt en del produktionsbolag. Jag har varit på en provfilmning på SVT. Jag fick inte det jobbet.
Vad var det?
Ja, men det var något programledartest där de testade så här Peter Appelgren och Cecilia Frode. Och mig och ett par till, tror jag. Där någon av ett par till fick jobbet. Det var en talkshow. Men då testade de massa olika människor och så skulle då man utveckla formatet efter det, så att säga.
Aha. Berätta om fler människor som har hört av sig med konstiga jobb.
Ja, men jag har väl fått något sånt som du säkert får i parti och minut om vad så här konferensier. Lite för få sådana, om jag ska vara krass. Det skulle jag gärna ta flera. Sen får jag ju ganska mycket förfrågningar om att göra stand-up och några förfrågningar om att hålla föredrag. De har jag också tackat nej till allihopa. Jag tackar nej till ganska mycket saker. Och sen har det varit kanske 3-4 olika produktionsbolag som har hört av sig och vill göra tv med mig.
Men du, det är skitbra.
Ja, det är bra, men jag är frustrerad därför att jag skulle gärna vilja att det gick snabbare.
Okay.
Jag vill filma i sommar.
När du intervjuade Sissela Kyle så råkade du säga bara lite sådär off att har du allt du behöver, och menade nötter och kaffe och sådär. Och då tolkade Sissela det som att det var en fråga om de stora frågorna i livet. Mm. Har du allt du behöver? Och det blev en väldigt fin fråga tycker jag. Och jag ställer den till dig nu då. För jag tycker du på pappret har hittat hem. I mina ögon har du hittat hem. Du har ett fint radhus här ute i Vällingby. Med den här fina ateljén som slumpade sig att du hade tillgång till. Du har en jätteframgångsrik podcast. Du verkar ha en varm fru som jag har talat med. Och du är kär i ditt barn.
Mm.
Har du allt du behöver?
Nej, det tycker jag ju inte såklart. Jag tycker ju att jag fattas en massa saker. Framförallt så fattas jag ju ett självförtroende och ett lugn i alltså förmåga att uppskatta det jag har. Det är jag jättedålig på och det fattas jag. Vilket ju nästan blir liksom en tankevurpa, va? Att man tycker, alltså att man saknar att vara nöjd med det, ja, man har.
En paradox.
Ja, precis. Samtidigt så är jag inte säker på att det här hade varit av godo för mina lyssnare om jag var mer nöjd med mig själv. Förstår du vad jag menar? Alltså,
det blir konstnärligt intressantare.
Ja, men kanske. Och, jag kanske hade tyckt så här att jag... Ja, men nu har jag gjort de här snart 50 intervjuerna. Jag kanske ska hålla där. Ja, jag vet inte. Det där tycker jag är knepigt. Men jag skulle gärna vilja ha ett lite jämnare humör. Att jag var mindre känslig då för kritik. Och kände att det här jag gör är bra. För till exempel nu då, och det var en sån sak som jag gärna ville få fram. När det stod klart att du skulle komma hit och intervjua mig så tycker jag ju att... Å ena sidan så tycker jag att det känns roligt. Jag är smickrad över att folk frågar om den här intervjun. Och framförallt så är jag otroligt glad att du, som ju är en av mina stora idoler, tar dig tid att komma hit och dessutom gör väldigt, väldigt idog och liksom noggrann research. Mycket noggrannare än någon research jag har gjort någon gång, tror jag.
Men
jag tycker ju liksom att de här tomtarna på Flashback som säger så här att jag har triumfans hybris och så där. Jag tycker ju de har en poäng. Jag är ju inte riktigt, alltså jag är ju inte värd den här uppmärksamheten tycker jag. Alltså...
Jag tror att nu, om du sen gör statistik över hur många lyssnare du har per avsnitt så kommer du nog se att intresset för det är ganska stort.
Fast det tror jag har att göra med att det är du som är här.
Nej, det tror jag inte. Ja, jag du hade inte. Kunnat ta frågor ur en hatt, tror jag. Och så hade jag kunnat vara tyst.
Inte säker. Men okej. Okay.
Några kortfrågor till här som du ställer till dina gäster. Vad tjänar du?
Just nu tjänar jag väl ingenting. Jag kommer att få ungefär 10 000 per avsnitt nu en kort period. När det här går ut så kanske den redan är över. När jag har jobbat med Filip och Fredrik och sådär och mitt företag rullar, alltså när jag får in pengar, då brukar jag ta ut en lön på 30 000 kronor före skatt. Och sen så lite tillägg för min firmabil eller vad det heter. Så att, jag brukar få ut ungefär 21 000 kronor.
Vad var det som skulle ge dig 10 000 per program?
Ja, spons, ja precis. Jaha. En sponsdeal.
Mm-hmm. Men när du har tjänat som mest i ditt liv, när du var på byrå där, vad tjänar du då?
Sista byrån jag var på, jag vet inte, 45 000 i månaden kanske. Mm. Alltså bättre än de flesta, men inte så bra i den branschen tror jag. Men alltså, anledningen till att man har ganska hög lön i reklambranschen tror jag är att man säljer också sin själ till djävulen.
Mm. Du är verkligen sur på reklambranschen?
Den var inte för mig.
Nej.
Så mycket kan jag säga.
Blir du någonstans svart inombords när du får 21 000 för att jobba med Filip och Fredrik och Adam Alsing tjänar 1,8 miljoner eller vad han sa om året?
Nej.
Du tycker det är fair?
Om det handlade om om värderingar så hade jag gärna sett att alla människor hade samma lön. Alltså, det skulle vara min grund, min politiska grundövertygelse. Jag tror, då säger du så här, eller någon skulle säga så här, ja, men då skulle ingen vilja vara chef. Jo, men det tror jag absolut att någon skulle vilja vara, därför att det kommer med en massa andra saker som betyder saker för folk. Så att liksom principiellt så skulle jag tycka att det var vackert ifall alla människor tjänar lika mycket pengar. Men nu förstår jag ju att samhället inte riktigt ser ut så. Och då visst, jag kan tycka att med tanke på hur många timmar Adam Alsing jobbar så är ju det en jättehög lön. Men någon tycker att han är värd det. Så att det kan ju inte klandra Adam Alsing för, så att säga.
Nej. Är det något du vill rekommendera?
Ja, jag skulle nog vilja rekommendera att... undrar om det var Britta Zackari som skrev någonting om det här med att vara på ett jobb som man inte trivs på. Att om man inte trivs på sitt jobb så är det ganska liten chans att man gör det om ett år heller. Så då, alltså, du förstår vad jag menar. Så att,
det borde gälla relationer också.
Ja, men kanske. Att man tar ansvar för sitt liv och att man lyssnar på sig själv lite mer. För mig dröjde det väldigt lång tid innan jag vågade göra det.
Du är inte ens 40 år. Vissa människor blir 80 och inser aldrig det.
Precis. Ja, men jag är, visst, allting är ju relativt.
Är det någon du skulle vilja höra bli intervjuad i Värvet?
Christian Lok. Nej, men ja, jag skulle ju tycka att det var härligt om jag fick göra Amy Poehler, som jag tycker är roligast i världen, typ.
Är det realistiskt? Det är en SNL-skådis.
Precis. Jag känner hennes brorsa lite grann.
Jaha.
Greg. Han bor i Stockholm.
Mm-hmm.
Vi har träffats några gånger. Sen tycker jag Clara Zimmergren verkar vara en intressant person. Peter Apelgren också, och även Peter Wahlbeck. Det känns som att jag borde göra en västkustturné efter USA, eller hur?
Jag tycker alla de namnen lät bra. Var är Värvet om 2 år, tror du?
En miljardindustri. Nej, jag vet faktiskt inte. Förhoppningsvis här.
Finns det kvar?
Jag skulle tro det, jag hoppas det. Om Värvet inte finns kvar om 2 år, då är jag nästan säker på att jag har hittat en plattform som är ännu bättre för ungefär samma sak. Jag har massa idéer för Värvet som inte är förverkligade. Liksom, alltså, dels är det väl så här att göra någonting live för publik, vilket inte alltid blir bra, men jag skulle vilja prova det. Men sen också en generell tanke om att det är ganska många människor med kända namn som är här nu. Men att man, alltså min baktanke har hela tiden varit, eftersom Sverige inte är ett så stort land, att man ska kunna blanda mer kända och okända människor, men som på något sätt har en bra story. Jag tror ju, jag får gång på gång bevisat för mig att nästan alla har någonting intressant att berätta. Om man pratar med dem tillräckligt länge. Och min baktanke med Värvet är väl att det så småningom ska kunna vara ännu mindre kända människor. Att folk lyssnar på Värvet för att de vet att det blir bra. Ja, det är i alla fall min förhoppning.
Då börjar jag bli klar lite grann. Och
du har inte frågat någonting om min dialekt.
Nej, brukar det vara en kort. Ja, det brukar du slänga in. Jag bryr mig inte så mycket. Det är min kollega Fredrik Lindström som skulle vara väldigt fascinerad.
Vi kommer från samma nejd.
Ja, berätta om din dialekt.
Fredrik Lindström skulle jag för övrigt gärna göra i Värvet, men jag har förstått att han inte liksom är så pigg på den typen av äventyr.
Nej, jag tror inte det heller.
Nej. Men han gör jävla Helenius Hörna.
Ja, och Skavlan tror jag han har varit med i 2 gånger.
Ja. Pissigt. Men,
ja, fast det här programmet är ju lurigt på det sättet att vara med i. För att i och med att man pratar så länge så kommer det ju komma väldigt privata saker. Och är det då dessutom något lite sensationellt så blir det en hel sida i Aftonbladet. Och många, eller det finns ju folk som kändisar som inte vill hamna där.
Nej, det förstår jag. Okay. Fast det ska man ju veta också när man är gäst här, att man Alltså, jag har ju aldrig tagit med någonting mot en gästs vilja.
Nej, jag förstår.
Det skulle jag aldrig göra. Förlåt. Jo, men alltså, jag kommer från Strängnäs och där pratar man ju lite mer så här som Fredrik Lindström.
Mm. Det är halvvägs till Eskilstuna från Stockholm.
Ja, det är det.
Mm.
Men, och jag frågade min mamma om det där, därför att när jag flyttade till Malmö så började jag prata så jävla utpräglad stockholmska. Alltså med så här tjocka in och alltså hela, alltså när jag flyttade ner först så kom det en period när man började säga ja och började prata lite grann som att man är med i Eggstone eller man låter som hon Epstein i P1 lite grann. Det var en period på ett par veckor där jag inte kunde värja mig mot det. Jag är sån som tar in dialekter eventuellt, eller vad det i alla fall då. Och sen när jag kom ut på andra sidan, då pratade jag så jävla utpräglad stockholmska, och då kom jag hem och så frågade mamma om så här, men har jag tappat bort min dialekt liksom? Men då påstod hon att jag aldrig hade pratat sörmländska.
Varför ville du ta upp det?
Nej, kanske säger någonting om mig som person.
Mm. Du nämnde tidigare i programmet att din mamma fick en stroke i samband med att din son föddes. Mm. Hur mår hon idag?
Bra på det stora hela. Hon är förändrad i grunden på något sätt, och det är för mig en sorg och en lättnad på sätt och vis. Hon är, min mamma är gladare nu än hon var innan hon fick sin stroke. Samtidigt så har hon väldigt dåligt närminne. Hon kommer nästan inte ihåg någonting som har hänt för en kvart sedan. Liksom. Och det är lite frustrerande. Framförallt för henne. Men det är också för hennes omgivning. Då, eftersom hon berättar samma saker flera gånger. Aha. Ofta. Men hon är fantastisk med Love. Hon är både hon och Ingemar. Alltså när mamma låg på sjukhus då, när Love var så liten, så åkte jag och Love till, jag var pappaledig, och så åkte vi till universitetssjukhuset i Uppsala. Och så var vi där i flera timmar och i stöten, och då var Ingemar och Love, de fann varandra där, för han var liksom ett halvår då, Love, och de så här, du vet, döden var så närvarande i det där huset, men då var det så härligt att ha det här lilla personen som bara var liv liksom. Mm. Det gjorde att det var otroligt mycket mer uthärdligt och väldigt nästan härligt att vara där på något sätt, förstår du? Alltså, mamma låg ju liksom som en uppblåst ballong bara. Hon var liksom, hade rakat huvud och stort bandage och låg i koma i 2 månader ungefär.
Oj.
Och det var så fint hur Ingemar och Love fann varandra där. Men nu har även mamma och Love börjat komma varandra närmare. Just nu är mamma och Ingemar i Brasilien med några kompisar på en lång semester, men innan dess så gjorde jag som en övning för min mor. Det här kan ju inte vara intressant för någon annan egentligen. Men där jag bad henne komma upp och hämta Love efter dagis.
Ja.
Så då fick hon ta tåget till Stockholm och byta till tunnelbana. Och sen promenera från tunnelbanan i Råcksta till dagis och hämta Love. Och sen gå hit och laga mat och sådär. Och det fixade hon med bravur, även om hon fick ringa mig när hon hade gått vilse i Råcksta, så fick jag låta henne rätt sådär. Men det var otroligt bra för hennes självförtroende.
Ja.
Det är härligt att det går åt rätt håll med det där.
Mm. Ja, infriades dina förväntningar här då? Eller?
På den här intervjun?
Ja.
Ja, jag vet inte. Man önskar ju att man ska vara briljant liksom.
Ja, du kände det kravet lite?
Ja.
Det är lustigt, för jag kände ju också lite det. Att jag måste vara briljant. Nu har ju du pratat 90% av tiden, och jag 10 kanske. Mm. Eller 95-5 eller något sånt där. Såklart. Men jag kan också känna att jag måste vara briljant. Men varför måste vi vara det?
Man har ju lyssnat lite på Värvet tidigare, va? Och känner att man vill upp till de andra gästernas nivå.
Men du är ju du.
Mm, det är sant. Det kan ingen ta ifrån mig.
Och du har ju också sagt att ingen värvet intervju är den andra lik. För människor har så olika energi. Och...
Mm, jo.
Så det här var du.
Ja, precis. Ja, det var what you see is what you get, så att säga.
Det var otroligt roligt att få göra intervjun.
Det var otroligt roligt att du ville göra den, Christian. Jag känner mig hedrad.
Jag ser fram emot många, många fler värvet år. Tack.
Tack. Hej
då.
Hej.
Det var det. Tack för att ni har lyssnat. Om ni vill komma i kontakt med Kristoffer Triumf så kan man mejla honom. Då är adressen varvet@triumf.se. Och så finns han på Twitter också, @triumf. Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.